Tidigare har vi under de här bibelstudierna i första hand fokuserat på något nytestamentligt brev, eller så har vi gått igenom centrala teman i den kristna tron i tematiska föreläsningsserier såsom kyrkans sju kännetecken eller den kristna trons grunder. Men nu är tanken att vi gör någonting lite annat. Vi får fortsättningsvis ha bibelordet i fokus, men istället för att se på något brev så får vi nu vända blicken till apostlagärningarna. Och när vi gör så får vi alldeles till att börja med lägga märke till ett särdrag som den här boken har om man jämför den med till exempel breven. Ser vi till exempel på aposteln Paulus brev så märker vi att det där är fråga om Guds ords undervisning i första hand. Ibland undervisar han på ett ganska allmänt plan, såsom i Romarbrevet, men ibland är det mer specifika frågor som tas upp, såsom i Paulus brev till Galaterna. Någonting som spelar in väldigt mycket är hur väl Paulus kände till de församlingar som han skrev till. När han skrev till församlingen i Rom så hade han inte ännu ens hunnit besöka församlingen. Men församlingen i Galatien kände han däremot mycket väl, liksom också de problem som fanns där. Men vad är det för slags bok som det är fråga om nu i apostlagärningarna? Det är framförallt en historisk bok. Dess främsta syfte är inte att fungera som en lärobok i trosläran, fast den där finns mycket undervisning i vår kristna tro. Men bokens syfte är i all sin enkelhet att i första hand beskriva vad det var som hände bland de kristna i kyrkans allra tidigaste skede. I apostlagärningarna får vi i första hand följa med apostlarna och se hur kyrkan började växa strax efter att Jesus hade stigit upp till himlarna. Genast i början av apostlagärningarna får vi också en fingervisning om vem det är som har skrivit boken, nämligen Sankt Lukas, Nya testamentets store historiker kunde man säga. I början av Lukas evangeliet får vi höra hur han skriver till den högt ärade Teofilus, och här i början av apostlagärningarna hör vi hur uppenbarligen samma författare skriver: I min första skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvalt. Just det här namnet Teofilus eller Theophilos är något som många har funderat på. Vem är det riktigt fråga om? Är det en titel eller ett namn? Är det fråga om en specifik person? Någon fullständig klarhet i den frågan får vi inte idag, men till sin innebörd passar namnet till exempel på dig. Grekiskans Theophilos betyder nämligen Guds vän eller den som Gud älskar. Men innan vi går desto mer in på själva texten får vi fråga, varför har vi orsak att se på den här boken just nu? Och vad behöver vi hålla i minnet när vi sedan läser vidare i apostlagärningarna? För det första får vi notera att apostlagärningarna är en sällsynt historisk beskrivning av hurdant livet var i Guds församling i det allra första skedet. Boken ingår i Guds ord, och det är Guds ord som det är fråga om. Och redan därför har vi orsak att studera det, och redan därför har vi som vårtidskristna en hel del att lära oss av den här boken. Just här beskrivs ju också, så att säga, vår kyrkas födelse i apostlagärningarnas andra kapitel. Och den händelsen får vi också återkomma till i ett senare skede. Men det finns åtminstone ett dike som vi ska försöka undvika. Det händer nämligen att en del förkunnare, som i och för sig läser den här boken mycket ärligt och noggrant, ändå tillämpar budskapet lite snedvridet på vårtidskristna. I apostlagärningarna läser de beskrivningar av hur kristna levde då och vad de gjorde, och då drar man den slutsatsen att just på det här sättet borde också vi göra. Vi borde nästan rent av imitera dessa första kristna. Och därför får vi noggrant notera att apostlagärningarna är just i första hand en beskrivning av det som hände då. Och en beskrivning är inte ännu i sig själv en befallning. Inte fastän också en beskrivning givetvis säger någonting viktigt om hurdan den tro är som våra bröder och systrar på den tiden hade. Jag tar ett exempel. I andra kapitlet får vi höra hur Lukas beskriver de kristna. Han skriver: "De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov." Det här är som sagt en beskrivning, inte en befallning. Vi är alltså inte som kristna per automatik förpliktade att sälja våra hem. Ändå ger de här orden åt oss ett viktigt vittnesbörd gällande det hur evangeliets ord tände kärlekens eld i de kristna, så att de gärna delade med sig och delade ut till alla efter vars och ens behov. Därför, fastän vi kanske inte säljer vårt hem och våra ägodelar, så manar det här ordet oss ändå att fråga: hur kunde jag, med det som jag är och det som jag har, visa kärlek mot mina bröder och systrar i praktiken? Vi får alltså lägga den här distinktionen mellan beskrivning och befallning på minnet när vi läser vidare i Apostlagärningarna. Det här är i och för sig viktigt att komma ihåg också i övrigt när vi läser Bibeln. Till exempel när vi läser om dopet och nattvarden, så får vi först och främst se på vad som är befallningen, det vill säga Jesu instiftelse. Det är just det som är av främsta vikt. Men sedan har ju också beskrivningarna utöver detta någonting viktigt att säga till oss. Efter den här korta introduktionen får vi nu då vända blicken till själva texten. Som sagt, Apostlagärningarna är en fortsättning på Lukas evangeliet. Sitt evangelium avslutar Lukas med att berätta om Jesu uppståndelse och himmelsfärd, och det är här som han nu också fortsätter. Lägg för det första märke till hur Lukas betonar Jesu kroppsliga uppståndelse som ett historiskt faktum. Vi hörde redan i andra versen hur Jesus gav sin befallning åt apostlarna, och därefter fortsätter Lukas i den tredje versen och skriver: "Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike." Desto mer presenterar Lukas inte de här bevisen just i det här sammanhanget. Redan i slutet av sitt evangelium har han visat att Jesus efter sin uppståndelse träffade människor, visade sina sår åt lärjungarna, alltså såren i hans sida och på händerna. Han åt vanlig mat som hans lärjungar hade lagat. Han var alltså så tillvida som vilken som helst verklig levande människa. Kristus hade verkligen uppstått från de döda, kroppsligen, det är det som Lukas här betonar. Och till de bevis som han talar om räknar han säkert också det som Sankt Paulus nämner i sitt första brev till Korintierna, då han skriver om den uppståndne Jesus, hur han visade sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Men kanske någon funderar: vad var det som Jesus undervisade gällande Guds rike under de här 40 dagarna? Säkert hade han mycket att säga, men här i den här bokens första kapitel betonar Lukas särskilt det hur Jesus strax före himmelsfärden förberedde lärjungarna för det som skulle komma. Lukas skriver: "Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande." Den här händelsen som Jesus talar om får vi enligt plan återkomma till nästa gång då vi ser på Apostlagärningarnas andra kapitel där den helige ande blir utgjuten. Men redan i det här skedet har vi orsak att ta fasta vid en sak, nämligen ett möjligt missförstånd som kan uppstå när vi i vår tid läser de här orden som Jesus här säger. För vår tids läsare kan det nämligen verka som om Jesus skulle skilja åt dopet i vatten och dopet i den helige ande. Jesus säger ju uttryckligen att Johannes döpte med vatten, men att lärjungarna senare ska bli döpta i den helige ande. Men något sådant åtskiljande som skulle förringa det kristna dopet är det dock inte fråga om. För de två dop som Jesus här nämner är nämligen inte det kristna dopet å ena sidan och ett annat särskilt dop i den helige ande å andra sidan. Det han gör är att han jämför uttryckligen Johannes dopet och dopet i den helige ande, det vill säga det dop som vi kristna har från och med första pingsten, som alltså är detsamma som det kristna dopet som Jesus har instiftat. Johannes dop var alltså så tillvida annorlunda att fastän det givetvis var instiftat av Gud och fastän där användes vatten, så blev man inte genom det dopet delaktig av den helige ande på det sätt som man blir genom det kristna dopet. Grovt förenklat kunde man säga att Johannes dop innehöll endast vatten, givetvis också Guds säkra löfte. Men däremot har vi i det kristna dopet både vatten och ande. De här två hör ihop, precis så som Sankt Petrus senare klargör när han talar till sina lyssnare i sin pingstpredikan och säger: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Här är dessa två, vatten och ande, oskiljaktigt sammanbundna. Här finns Guds namn och syndernas förlåtelse. För klarhets skull kan vi också konstatera att Johannes dopet som Jesus här nämner, det finns helt enkelt inte mera idag. Det finns ingen som skulle kunna förrätta ett sådant dop, för tiden för Johannes dopet har slutat och Gud har inte befallt oss att förrätta något sådant dop. Nu har vi endast det här dopet som Jesus talar om, dopet i den helige ande, och det är just med det dopet som också du har blivit döpt. Där har också du fått den helige ande och syndernas förlåtelse, precis så som Gud säger genom aposteln Petrus mun. I det dopet får vi hållas kvar, och just i det dopet kallar den helige ande genom Guds ord fortsättningsvis dem som ännu inte har blivit döpta, liksom också dem som har frångått det dop som de redan har fått. När vi sedan får höra hur Jesus steg upp till himlarna, är det intressant att lägga märke till att texten nämner två olika saker som visar hur lätt människan, också en Jesu lärjunge, fäster sin uppmärksamhet på lite fel saker. Man kunde säga att vi helt naturligt och omärkt riktar vårt intresse till sådant som egentligen inte angår oss. Det första exemplet får vi höra i verserna 6 till och med 8. Lukas skriver: när de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vad var det alltså som gick fel i det här stället för lärjungarna? Mänskligt sett inte riktigt någonting, inte så allvarligt åtminstone. Deras uppmärksamhet var på annat håll än där den skulle vara. Men Jesus rättar till dem så att de skulle fokusera på rätt saker istället. Och det är ju just det här, på det här sättet som Guds ord också i vår tid får leda oss på den rätta vägen, då vi annars allt för lätt hamnar in på villovägar. Men man kunde säga att det här exemplet är väldigt typiskt för oss människor. Det är lätt hänt att vi blir som små barn och vill fråga: är det dags? Är vi snart framme? Hur länge räcker det ännu? Hur ser det ut och när ska det hända? Och vad ska det då hända? Vi blir helt enkelt otåliga. Eller så som lärjungarna frågar i det här sammanhanget: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Vi kan ana att de hade svårt att hålla stilla. Och på liknande sätt kan också vi intressera oss lite för mycket på sådana frågor som: när ska Jesus komma tillbaka? Vilken stund ska det hända? Hur ska det vara då när det händer? Och så vidare. Men lägg märke till hur Jesus rättar både dem och oss när han säger: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Än en gång riktar Jesus alltså blickarna till pingstens händelser och framförallt till det uppdrag som han har gett sin kyrka för den tid då vi väntar på hans rikes synliga framträdande. I det här sammanhanget ger han ingen extra information om den dagen, utan istället påminner han apostlarna om deras uppgift att vittna om Kristus ända till jordens yttersta gräns. Och kära vänner, det här är Kristi kyrkas uppdrag också i vår tid, det vill säga att vittna om Jesus, att sprida evangelium. Det är att man berättar om Jesus och välkomnar folk till gemenskapen med honom. Visst är det så att Gud i sitt ord har berättat någonting om det som ska hända den dag då Jesus återvänder. Han har berättat om vissa tidens tecken och dem kan vi följa och konstatera att för varje dag närmar sig faktiskt den dag då han återvänder. Men samtidigt kunde man säga att i en sådan andlighet och undervisning där tyngdpunkten kommer på den dagen och spekulationer kring när den dagen ska komma och hur den ska bli, i sådan undervisning hamnar man lätt vid sidan om det som Jesus har gett sin kyrka i uppdrag. För det budskap och det fokus som han framförallt har gett åt oss att fundera över och att förkunna, det är påskens budskap, det vill säga det hur Jesus Kristus redan har dött på korset för din skull, hur han har besegrat döden för att ge evigt liv också till dig. Det här är framförallt det budskap som vi får ta fasta vid och som Kristi kyrka framförallt ska förkunna. I 9:e och 10:e versen får vi sedan höra hur Jesus steg upp till himlarna. Lukas skriver, när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Det kan i och för sig kännas naturligt att lärjungarna såg mot himlen då en gång Jesus steg uppåt mot himlarna. Men just därför att det kan kännas så logiskt är följande vers så viktig för oss. Lukas berättar nämligen vad de här två männen i vita kläder, änglarna, säger. Kanske till och med lite humoristiskt säger de. Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Än en gång får Gud alltså, den här gången med hjälp av änglar, rikta Jesu lärjungars blick åt rätt håll. Guds ord är ett himmelskt ord. Guds ord berättar också åt oss om himmelska saker och faktum är att ordet också skänker oss himlen. Men trots det är vår uppgift som Jesu lärjungar inte att blicka mot himlen som om Jesus skulle vara långt borta ifrån oss. Tyvärr finns det mycket av sådan undervisning. Man säger att Jesus är uppe i himlen, liksom han förstås är, men sedan fokuserar man på att fundera hur vi nu kunde stiga upp till honom då han nu en gång är där uppe i himlen. Inte så. Man kunde till och med säga, varför står ni och ser mot himlen? För fastän Jesus verkligen har stigit upp till himlarna så är det lika så väl sant att Guds ord framförallt berättar för oss om hur Gud kom ner från himlen hit till oss. Ordet berättar om Gud, hur han blev människa för att bära vår synd och sona den. Ordet berättar om hur Gud, trots att han har stigit upp till himlarna, ändå lovar att vara med oss alla dagar till tidens slut. Och som i enlighet med det här löftet också är hos oss genom ordet och sakramenten, ända fram till den dag då han kommer tillbaka på ett sådant sätt att alla människor kan se det. Med andra ord visar de här två exemplen på ett ganska fint sätt hur vi människor väldigt lätt, så att säga, överförandligar saker och ting. Men det visar också hur vackert Gud leder oss på den rätta trons väg. Vårt kötsliga sinne sträcker sig mot himlen och frågar, när ska det hända? När ska det hända? Men Guds ord riktar oss att se på den korsfäste Jesus Kristus och att glädjas över att han kommer till oss och möter oss redan här i tiden genom ordet och sakramenten ända fram till den stund då den här världens tidsålder är slut. Mycket vackert skriver Lukas också hur lärjungarna rättar sig efter Guds ord och hur de blir kvar i Jerusalem och väntar på det som Jesus har lovat dem. Lukas skriver: "Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon Seluten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder." Ännu är det alltså några dagar kvar till den stund då den helige ande blir utgjuten. Men i slutet av första kapitlet får vi höra att just under de här dagarna hann en historisk händelse ännu inträffa, nämligen valet av en apostel. Först berättar Sankt Petrus om bakgrunden, hur det hade gått för Judas Iskariot. Allt det här hade kung David meddelat redan på förhand. Men sedan säger Petrus: "I Saltaren står det skrivet, hans gård ska bli öde, ingen ska bo där och en annan ska ta över hans ämbete. Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut bland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss." Efter det här fortsätter Lukas och berättar hur valet av den tolfte aposteln gick till. Han skriver: "Man förde fram två, Josef Barsabbas, även kallad Justus, och Matias. Och de bad: Herre, du känner allas hjärtan, visa vem av dessa två du har utvalt till att få den apostlatjänst som Judas övergav för att gå till den plats som var hans. Därefter kastade de lott mellan dem, lotten föll på Matias och han räknades sedan som apostel tillsammans med de elva." Det här stycket kan ge anledning till många frågor. Jag ska kort försöka behandla ett par av dem. För det första kan det hända att någon funderar: om nu en gång aposteln Matias blev vald på det här sättet, borde inte då också vi i vår tid välja pastorer och biskopar på samma sätt? Vad ska vi svara? Än en gång får vi komma ihåg det som jag sa i inledningen, det vill säga att apostlagärningarna är samtidigt både Guds ord och en historisk beskrivning av vad det var som hände i kyrkans tidigaste skede. Och här berättar Gud för oss vad det var som hände vid det här mötet. Men lägg märke till att vi inte i det här sammanhanget får en befallning i stil med "gör så här". Det här är en beskrivning, inte en förpliktande befallning. Det är i och för sig inget fel med att handla på det här sättet när man till exempel väljer pastor, men det är inte heller en förpliktelse att handla så. Men för det andra, jag vet inte om ni tidigare har hört en sådan tanke, jag kommer ihåg att jag har det, nämligen att församlingen i det här fallet skulle ha handlat lite för hastat. En del anser att det egentligen inte var meningen att Matias skulle bli apostel ursprungligen. Vad ska vi säga? Det är sant att Petrus tar fasta vid Guds ord när han citerar psalm 109 och konstaterar: "En annan ska ta över hans ämbete." Det var meningen att en annan man skulle ta över Judas ämbete, men i och för sig sade Guds ord inget gällande hur och när den här efterträdaren skulle utses. Man kan alltså fråga om det alls var en nödvändighet att ordna det här apostlavalet just då och just på det här sättet. Det är ju förstås lätt att säga så här i efterhand, för idag vet vi att Gud senare kallade en sådan man till apostel som ännu i det här skedet var helt otänkbar som apostel. Ändå vet vi att Gud utvalde Sankt Paulus och gjorde honom till den trettonde aposteln. Var det alltså tanken att just Paulus skulle få platsen som den tolfte aposteln, som nu alltså tillföll Matias? Svaret är att vi inte vet, men det vi vet är att Gud såg också allt det här på förhand. Hur som helst, Mattias har gått i historien som den 12:e aposteln, och vi får notera att Guds ord på inget ställe förnekar att han skulle ha varit apostel. Sedan är det också sant att vi överlag inte får veta så väldigt mycket om Mattias. Men utöver de 12 har Gud också gett oss aposteln Paulus, och genom hans skrifter talar Gud sitt ord till oss också idag. Han fostrar, lär, tröstar och samlar sin församling. Om det alltså var fråga om ett misstag då Mattias blev vald, så ger Gud oss hur som helst just på det här sättet en viktig undervisning, nämligen: människan och församlingen kan inte begå ett sådant misstag att det på något sätt skulle hindra Gud från att handla som han anser att det är bäst, med tanke på vårt bästa. För Gud är allting möjligt, och kyrkohistorien efter den här stunden visar också om och om igen hur människan kan fela, men inte Gud. I sin stora nåd har han låtit evangeliet gå ut i hela världen, så att det hörs också idag, också hos oss, och är så till frälsning både för oss och även för många andra. Amen.